Så tänkte jag först fråga när fru Elström är född, vilket år?
När jag är född?
Ja.
90.
Här ja. I Hällviksfors.
Här på Elfors, mm.
Och så vill jag gärna fråga om föräldrarna, vad de hette.
Jaha. Min far hette Fridolfsson. Fridolf Fridolfsson. Och han var handelsföreståndare här för en filial. Kom upp så.
Mm.
Åt en... Vad heter vår stora skådespelerska nu då? Nej, nu stannar det. I Hudiksvall. Alltså kom han hit upp som föreståndare. Och sen fick han överta den här filialen. Och då låg den där nere i den långa vita gården som ligger på Bruksgatan.
Jaha.
Och det har med all säkerhet var det den första herrgård som byggdes.
Jaså.
Så den är redigerad och lika som det stora sedelsmagasinet och det där lilla arkivet där alla papper spardes och så.
Ja.
Så därför, och det fanns så mycket gamla, till exempel den där hängan.
Jaså.
Den satt i förstugan. Och sen syntes det att i köket, stort rundet kök, där hade det en gång bara öppen spis. Och så fanns det sån där stor bakgrund. Men så var det på murat och så var det en spis när pappa kom dit. Så han hade sin syster med som var 8 år äldre som skötte hus och så i början. Och det var då varande för Walter Hägg som hjälpte honom en del när han fick köpa det här.
Mm.
Så stod han bakom och hjälpte honom. För han fick bo, innan hans syster kom upp fick han bo inakoderad på herrgården så han fick äta där och så. Så de var ju ovärderligt snälla emot en ung handlarpojke som kom upp.
Var kom han ifrån då, pappa?
Han kom ifrån Södermanland.
Jaha.
Från början.
Jaha.
Så han var född där.
Mm.
Sen så var mamma bruksflicka. Och sen så gifte de sig 89. Och hon var bara 19 år.
Jaha. Så hon kom härifrån bruket?
Så hon kom härifrån bruket. Ja. Hennes far hette Lindgren. Han kom ifrån Torpshammar.
Ja.
Och han var så kallad mästersmed för manufaktursmedjan. Inte stångjärnsmedjan.
Nej.
Utan den där stängdes morgon och kväll. Men stångjärnsmedjan, den gick dygnet runt med 6 timmars skift.
Yes.
Så den fick aldrig stängas. Så min mor talade om att när den stängdes och de inte gjorde några sådana där stora saker som tackjärnet och behandlat till långa järnstänger och så, då var det som om en klocka skulle ha stannat. Ja. För det blev så tyst.
Ja.
Ja.
Var det stångjärnsmidigt? Var det då i den smedjan som är riven nu? Eller var det i den här som finns
Nej,
kvar?
Då var det en smedja som låg alldeles där dammbron som är över den nedre dammbron som man kan åka över som inte har med herrgården att göra.
Ja.
Där låg det en gammal smedja först.
Jaha.
Men så blev den här byggd och så när det slutade och det blev indraget allting här. Och då övertog 2 Lindgrenar den smedjan och fortsatte med huvudsak stämpelyxor åt Domänverket.
Mm.
Så att de hade ju, annars om det kom någon upp så hjälpte de ju bönder och så och laga någonting om vad de kunde göra. Men huvudsakliga törkroken var stämpelyxor.
Jaha.
Och det var i mycket stor skala.
Mm.
För det var åt hela Sverige där de behövde sådana som de använde när de stämplade skog och sejler.
Ja, just det.
Ja.
Jaha.
Det där anteckningarna, och som jag säger, det behöver man väl inte precis tala om att det användes till det och det inte.
Ja, men det är roligt att få med också.
Yes.
Ja, då. Så fru Elströms mamma, hon kom ihåg Stångjärnsmidet då när det var igång här?
Hon kom inte från Stångjärnsmidet inte.
Men hon kom ihåg det?
Hon kom ihåg det,
ja.
Mycket bra. Hon... Jo, till och med jag minns till och med att jag hörde det där dova slagarna och så, men jag var nog så liten så jag förstod inte varför det blev tyst då, att mamma nästan grät. För hon tyckte det var så tråkigt att det skulle bli tyst.
Ja.
För det blev inte lika som förr någon gång, sa hon.
Nej.
Tänk om hon skulle ha varit med nu då.
Mm. Så de arbetade i 6 timmars skift, Stångjärnsmedel.
Ja, då fanns det en... Ja, det har de inte rivit. Det har för bilar nu. Ett litet vitt hus som står uppe i backen ovanför smedjan, nuvarande smedjan.
Ja.
Och där var det byggt lavar, som de sa, som de låg på smederna. För då gick de inte hem då på natten, inte. Utan då gick de dit upp.
Ja.
Och så de brukar komma och bära någon vällinghämtare och något sånt där med sig, som höll sig lite varmt, och så gick det elda inne där på en öppen spis. Och där vilade de, kunde de fick inte stänga, men de fick gå upp i olika.
Mm.
Och förresten, de kunde till och med, när det var åt dem, så kunde de bara bo där hela veckan. Och kom hem och tvätta sig först till söndag eller lördag, vilken dag som. Yes. För på söndagarna arbetade de verkligen inte. Så då, och de här stångrensmiderna, de hade så hett arbete.
Mm.
Så de hade långa vita skjortor och svarta förskinn på dem.
Ja.
För att och ingenting mer under skjortan då på sommartid.
Nej.
Utan bara den där med långa ärmar.
Ja.
Och de var hemmavävda och hemspunnet garn i dem. Helt inne. För att då svettas de inte så väldigt när det var linne heller, det klibbade kroppen ner annars.
Mm.
Så de hade, och då kunde de ligga kvar hela veckan.
Tänkt.
Och komma hem och tvätta sig sen.
Vilket arbete.
Ja, inte tacka de sig heller då.
Nej.
För ändå blir det lördag inte.
Nej.
Och så de till och med gjorde smidestäd, såna här som de står och knackar ut järnet på.
Ja.
Det gjorde de till Sibirien.
Jaså.
Som gjordes här.
Jaså.
Ja.
Det var en väldig beställning.
Ja, det var det.
Har fru Elström hört namnen på någon av de här stångjärnsmiderna någon gång?
Ja, Fagerström hette en. Hübinette hette en. Han var nog riktigt utav vallonsläkt. Och de finns ju kvar. Vi har en syster Hilma som arbetar i Stockholm. Hon är väl just nu, hon är pensionerad nu, som arbetar ibland. Och hon har en sommarstuga i Alholm.
Jaha.
Så hon finns här. Så det var nog utav gamla.
Mm.
Var det riktigt. Var det. Och så sen Fagerström och det, sen var det lustiga. Att på herrgården fanns en bokhållare. Och innan det fanns en skola, så började han att läsa lite. Innan det fanns någon skola här. Då började han läsa lite. Med, och just de gamla. Så den gamla katalogen, den, när min make var skolstyrelsens ordförande, så fick han tag i den i ett skåp i skolan. Och där stod det namnen då, till exempel släkten Ting, eller vad var skogvaktare är. Så där, och han, då stod det, kunde nödtorftigt läsa och skriva, stod det.
Jaha.
Men de somliga kunde inte alls.
Nej.
Och den, nu så är den förvarad i kyrkoarkivet.
Jaha.
För att den, vi hade den i kassaskåpet länge här hemma, men när vi flyttade så sällan om sen fick komma in i ett arkiv och bli kvar.
Jaha.
Så där finns den.
Ja,
där är det mycket gamla namn. Nå, sen den där bokhållaren, han kom så för att han skulle ha lite pli på pojkarna. Och så där ute på plan, där utanför herrgården, där var det exercis. Och för att de hade lite långa namn en del, så tog han och kallade dem för Varg och Björn och Döljen. Ja, konstigare namn sådär på småpojkarna.
Ja.
De namnena, de finns kvar än.
Jaså.
De finns kvar. De gick som till exempel då, det finns en, han finns bara där nere vid gamla Masungen som är riven. Och han är enkeman. Men det är nog väldigt många, han heter Pelle Hedlund, men det är nog väldigt många som kallar honom för Dulje Pelle. Därför att det var hans farfar som namnen hängde i.
Jaha. Det var ju lustigt.
Ja, det var väldigt lustigt. Men, och så likadant så den där parken som det var också den här bokhållaren, han måtte ha varit en driftig människa. Det var han som började ivra för att de skulle göra en park till utom herrgårdens park nere vid ån.
Ja.
Och den kallade han för Håmodund. Alltså Håmod är väl människa?
Ja.
Ja. Så han mente väl någonting med att människorna skulle få vara det.
Ja.
Eller vanliga folket.
Ja.
Ja. Så det namnet, det heter det så länge det gick gå dit och de inte grädde sönder ån och tog den igenom allt det där och förstörde. Så hette det Håmodund.
Hur var det ordnat där då?
Där var det ordnat med växter samma som buskar och växter som fanns på herrgården som man kunde flytta. Så det var grupper av blommor. Och sen så var det en väldigt slet och jämn plan där. Och det blev, det var, där dansades varje och lektes varje lördag och söndag utav ungdomarna. Och då var han nere med och anförde en del lekar och så. De där gamla, Veva Bammal och så vidare.
Jaha.
Och då, det satt i. Så där var vi ju än när jag var barn. Men inte så där troget inte. Som var de var då på min mors tid inte. Men de lekte väldigt mycket där nere.
Jaha. Det var roligt att höra.
Ja.
Har fru Elström hört namnet på den här bokhållaren?
Nej.
Nej.
Det har jag inte hört.
Det måste ju ha varit en driftig
kvar.
Ja,
det kan nog hända. Fast inte jag minns det, men jag fick ha boken inom. Jag var rädd om den. Ja, det var sen jag blev stora flicka. Och läs, alltså den här katalogen. Men jag gav nog inte akt på namnet.
Nej, det är inte lätt. Har fru Elström några minnen av den här homusikkåren och sångkören som fanns här också?
Ja, det har jag nog. Det var nog just det, nu var ju den här musikdirektör Hägg, han fanns där.
Ja.
Så, men nu blev det så en inlaga i Hudiksvallstidningen för inte så länge sedan utav en inspektor Hanna. Han bor ju på Moviken förresten.
Ja, det gör
han. Ja, nu är han i Amerika.
Han har varit där, men han är nu...
Han kom hem nu.
Han har kommit hem.
Ja, så. Ja, men då sa jag till honom det, att där har du fel. För det var, det kom en bokhållare som hette Eriksson, musikchefen. Och han, det var han egentligen som trimmade de här, den här sextetten.
Jaha.
Ja, och det var orts. Om vi säger nu min mor och flera med henne som ställde till, de hade lotterier och de stickade tecken och det kom in pengar. Så det var egentligen, ja, de fick väl anslag av bolaget, men de köpte inte hela inte, utan det var folk själva som, det var nog många som var musikaliska.
Ja.
Och det var de själva som ville ha någonting.
Ja.
Och så övade de upp det här. Sen köpte de på Strömbacka med en sån där sextett. Men de köpte den billiga sorten som inte var så tjock mässing i. Och så kom de upp. Då var kapten Duse här. Som inspektor.
Ja.
Eller så säger jag, blir gift och kommer därifrån. Och då så säger, så kom de. Och då ville de ha den här sextetten, för de skulle börja spela på Strömbacka igen. Men det fick jag reda på. Och det sa jag att det blev inte något det inte. Utan den där stannar kvar.
Mm.
I arkivet. Och sen, de rev så mycket noter, och de rev och förstörde mycket noter som just den när Jakob Pegga skriver allting i detta arkiv. Det blev ingen som egentligen hade, ja, sen kapten Dius så kom han där nycklaren dit. Men det fanns en tid som inte det var någon bestämd som, utan det gick igenom förvaltare på Vargs på Strömbacka som kom upp ibland, och så en Rätta Johansson. Och då gjorde de lite som de ville.
Jaha.
Så det, då var det nog mycket utav den här Jakob Hägs, vad han har skrivit. Och skrev noter för sextetten.
Mm.
Och skrev andra med, som han skrev ju väldigt mycket hans verk. Det finns ju väldigt mycket efter honom som, ja, de aldrig kunde få reda på. Sen var de uppe från Nygesund och gick igenom allt. Och tog med sig vad som var av värde. Så att det ligger nog arkiverat på Nygesund.
Jaha, på så sätt.
Ja.
När uppträdde den här hornmusikkåren?
Nej.
När den uppträdde, när ni hörde den?
Jo, det var nog till exempel när de lärde sig spela mycket med, så att de spelade psalmerna. Så när det predikades på ett bönhus som fanns där vid sjön, strax innanför grindarna vid herrgården, då var de där och spelade psalmerna på senare år.
Jaha.
Menar jag.
Ja.
Inte förr inte. Och så sen om de brukar alltid ha någon tillställning på herrgården och bjöd ut mycket gäster på höstsidan, de här förvaltade äggs. Och då så lövar de en så kallad spelflotte, en som de har på sjön och spelar ihop timmer i stora, så att inte det ska blåsa bort.
Ja.
Och komma åt motsatt strand om det vill. Den vind så det blåser tillbaka på Bryggsjön ända längst upp i Norge. Men då spelar de från den flotten på kvällarna.
Yes.
För det brukar vara ganska, sen det blir mörkt.
Ja.
Och så hade de lampor och lyktor där. Så det var mera för, ja, för att det var vackert, tror jag på att säga.
Ja, låter.
Och för att ordna lite för gästernas skull. Så då brukar de också. Det, allt sånt där så gjorde ju de som då var med, för det bytte ju mycket med, det kom yngre in och gamla gick bort.
Mm.
Och det gjorde de ju utan betalning, så det var aldrig frågan om det, inte de brukar få kaffe och petister där. Utan de tyckte det var roligt själva.
Ja, det låter ju trevligt.
Ja.
Hur länge skulle fru Elström säga den här musikkåren var aktiv?
Allra mest.
Ja.
Ja, just då när den här Eriksson, som de kallar för Sped-Erik, just då när han var uppe, och då skulle jag kanske vara, ja, det skulle kunna vara någonting kring 96-97 någonting. Jaha. Kanske. Jag skulle kunna gissa det. Och då vet jag en gång att då följde de med och hade eker. Och de här nu som hade arbetat med syföreningen och så, då bytte de och kom alla tre sjöarna upp, ända upp till Arsjö. Och hade en utflykt, och då hade de lagat mat, som liggade köttbullar och Nannan hade inkokt strömming och i den stilen. Just de åren som jag talar om nu.
Ja.
Och så var den här sexfetten med. Och hade flera eker. Och så just den här spelek framförallt. Följde med. Men då var nog ingen utav härskapen med då.
Nej.
Nej. Det var de inte. Utan då var det mera bruksfolket som har varit intresserade och hjälpt till. Som det ställdes till och så får ända dit upp. Och så dansas det där på en logosten, och så dykas det upp i gröngräset. Så här, Det var inte frågan om det där är mitt och det där är ditt inte, utan nej, då åt man inte vad man hade.
Jaha.
Så de gjorde nog mycket inom bruket sådär för att ha lite trevligt själv utav det.
Ja. Fanns det vid den här tiden någon religiös förening eller nykterhetsförening också?
Det var det inte.
Alltså det var det inte?
Nej, det var kyrka. Högkyrkliga var de. Men när min morfar och mormor, de, när de genast de kom från Torpshammar, så han blev beställd att komma ner för att överta just det här manufaktursmedet här. Så han gick varje lördag till kontoret, för det var han som, de till och med gjorde stik där. Och då var det han som gick på kontoret och redovisade vad han har sålt där i smedjan och så. Så. Och sen tar han om. Då kunde de till och med, det kunde hända att de gick barfota till kyrkan och bar skorna med sig. Ända ner 2,5 mil. 1,5 mil.
Bodde de så långt?
Det är från Hedelsfors till kyrkan. Är det 1,5 mil? Mm. Bjuråkers kyrka.
Jag tänkte på bönhuset.
Nej, nej. På, i bönhuset var det nog inte mer än jul och midsommar.
Jaså?
Ja, och så var det vigsel där en gång som jag åtminstone minns.
Var det det
ja,
också?
Det var, ja, han var fosterson och en på utav brukets arbetare, brugummen. Och hon hade varit laggårdspiga hos förvaltaren Hägs i många, många år.
Jaha.
Och så kom prästen upp och så var det vigsel i den lilla bönsalen.
Det skulle vara roligt att höra lite om bönsalen, hur det såg ut både utvändigt och invändigt.
Ja, först var den lika som kontorsbyggningen. Den var riviterad trä.
Så den var vitmålad?
Så den, ja, gulaktig bara. Jaha. Någonting. Mm. Och så sen var bänkarna någonting efter de gamla kyrkbänkarna i Bjuråker. De tog dem till Moviken förresten. När de redde där så fraktades de till Moviken i någon lokal som de hade där. Det var lite upp en stolpe på sidan och plats för ett litet ljus som de kunde tända när det var julrottan.
Asså.
Och sen var det altarring klädd med något sammet. Precis som i miniatyr till kyrka. Och sen var det som ett litet altarbord. Och så var det ovanför detta altarbord, så var det en liten predikstol.
Jaha.
Som, den var inte på sidan som i kyrkan inte, utan det gick en liten, liten smal trappa upp efter väggen. Och mellan fönsterna som gick ut emot dammen, det var bara de fönsterna, två stora fönster efter det begrepp man har då,
ja,
som man minns. Och så sen så gick det och så var predikstolen så därifrån, inte från altaret om man säger det, utan från predikstolen. Där lästes, då jag var barn, där lästes julevangeliet och likadant midsommardagens text. Men inte några utlägg, utan det sjöngs psalmer. Men sen så var det inte som en predikan och en förklaring, utan det var bara texterna som lästes.
Mm. Och det var inspektor Hägg som skötte läsningen efter?
Ja, det, då under min tid var det förvaltar Hägg som...
Förvaltar Hägg,
ja. Ja, det var det.
Jaha.
Och då före honom så hade det väl varit... Det fanns ju en förvaltar Granström ett tag där före. De höll nog den seden. Så det var gammal sed som han höll,
mm,
som de hade. Och så den hade nog blivit, troligen blev kontorsbyggningen kanske herrgård sen där föräldrahemmet mitt, mm, inte var herrgård. Och sen så byggdes nog den herrgård som är detta tre.
Mm.
Det måste ha gått till så.
Så kan det nog ha varit, ja.
Hur?
Ja, så kan det nog ha varit, sa jag.
Ja. Ja, man måste nästan ana så för genom byggnationerna och så.
Och så rev man det här gamla bönhuset.
Sen rev man det därför att den där stora trappan, jag tycker efter mitt barnminne så finns, skulle den vara lika bred som trappan i Bjuråker, i kyrkan som går in nu. Bara en sån där vanlig med ganska översta trappsteget brett och stort som ett litet golv. Och så kanske inte så, det var inte så högt inte. Så det var några trappsteg.
Mm.
Och sen så var dörrarna så breda så att de gick stå upp på vidgavel, för att på midsommar då de läste texten där, då stod dörrarna öppna under tiden. För det var inget stim och inget bråk, utan alla satt och det kom mycket folk. Det brukar vara fullsatt där. Så det var somliga satt ute på trappstegen. Men så gick den där trappan, blev bristfällig. Och taket blev bristfälligt. Och så var det just den tiden då förvaltare flyttade ner till Hudiksvall och blev pensionerad. Och då revs det.
Ja. Det var ju så tragiskt.
Ja. Och sen till och med minns jag där, den blev flyttad till skolan sen, så jag minns den så väl. Det var en ljuskrona där. Och den ljuskronan hade de gjort i manufaktursmedet. Det hade min morfar varit med och gjort. Och den var exakt lika som kyrkkronan i Bjuråkers kyrka. Med stor kula liksom. Och så gick det armar utifrån den. Och så liksom blad som satt mellan ljuset och den där kulan. Och sen så han fick väl på något vis någon fyllning, sånt som man kunde måla med, som såg ut som guld. Och så rullas, först hade han på någonting, mamma talade om hur han har gjort. Först hade han på någonting så att det som heter filspån, som när man filar någonting som ska bli mycket fint, så samlas det i en låda som de sparar. De folk ville ha det och skura knivar, det gick bra.
Jaha.
Och så vidare. Och så rullas det där i det där. Och så sen så fick han då genom dåvarande förvaltaren, så fick han något förgyllt och målade med. Och men då när det revs, då flyttas den till skolsalen. Så därifrån minns jag den mycket, mycket väl. Jag kan inte säga att jag minns att jag satt och stirrade på mig om den var i bönsalen.
Nej.
Det var för liten del. Men i skolan fanns den, på Hudiksvall. Så red de skolan. Och ändra. Och då var de, inte så att de red ner hela, men de byggde om för att flytta katedern från den ena sidan till den andra och så vidare, och tog upp större, lite större fönster och så. Och då så kom den där kronan upp på vind. Så där, det där talade jag om för fru Sundblad. Och så gick jag upp på vind en dag. När jag var inte gift ändå inte. Nej, det var inte fru Sundblad, det var någon annan. Jag var i alla fall och letade upp i sågspån. Jag hittade ett sånt där blad. Och de har väl slängt upp den, för kanske de kastade ut den. Och så var det någon som bara upp några bitar utav det där sen. För att bland annat så fanns upplagt där uppe som kom till skolmuseet och finns kvar nu på hembygdsgården. Man satt och höll liksom en utav trä. Så att man har höll som en spade. Och på det stod det bokstäver. Och så läste man på det innan det fanns några böcker.
Jaha.
Och det fanns kvar där. Så det, men det finns på skolmuseet kvar. Men att hitta någon mer utav den där lampan, det gick inte.
Så Den är försvunnen?
Nej, den var försvunnen där.
Jaha.
För det...
Ja.
Det var ingen som tänkte någonting på att något skulle sparas och förvaras då. Nej. För att det var gammalt, utan då skulle det köpas nya, nytt bara.
Mm.
Så använde de ju inte ljuseld, utan då blir det fort och sig en lamp på skolan förstås då. Och i den stilen när den byggdes om. Och Hedriksfors, det var den första skolan i Bjuråker.
Jaså?
Ja, det var det.
Jaha, och den skolan låg där den... har legat hela tiden alltså.
Ja, just det.
Eftersom du är alkoholistisk.
Ja, fast det har hon byggt nu flera gånger.
Jaha. Jag tror fru Elström berättade någonting litet igår om när de skulle göra rent i bönhuset.
Ja, då ja. När det skulle bli midsommar till exempel.
Ja.
Inte när det var jul skurar de inte. Men midsommar skurar de. Och då skulle alla flickor komma på kvällen före midsommarafton. Och då värmdes det vatten i en stor pannur, som vi säger, nere i det där brygghuset som då låg efter sjön. Det är brandsen. Och så skurar de golvet och det gick till så att de skodde av sig. Och hade en kvast med, så var det en, inte så ny inte, helst en liten liten kvast. Och så stod de på kvasten och skurade med foten. Och skura så hela. Och så var pojkarna där och bar vatten åt dem. Men då hade de trasor och hinkar. Och sköljde upp vattnet och sköljde sen. Så det var så vitt och fint golv. Sen när det var färdigt, senare på kvällen, då flyttade de ut på logen som de brukar töska. Som de fick dansa på midsommar. Och då skulle den skuras. Men då sopar de bara.
Jaha.
Med kvastar och sköljde, så då fick de inte värma vatten heller och hålla på. Och det skedde sent på kvällen. Det var ett fasligt roligt och man hörde skrattet hem. Dit fick jag inte gå, men jag fick gå och se på när de skurade en sal, minns jag, för då var jag bara liten.
Jaha.
Jag kunde vara kanske en 5-6 år.
Jaha.
För det var den sista midsommaren som det föddes gamla seder. Och delades ut med dricka och sånt.
Ja, det skulle vara roligt att höra nu om midsommarfirandet.
Ja, det var så att de som var kolare, alltså brände dessa stora miler i skogen. Det var väl så de fredade skogen och fick mest betalt på den tiden.
Mm.
Och det kördes ju härifrån kol på vintern sen. Då skulle de på midsommarattons förmiddag komma upp, och då skulle de få dricka. Och så bryddes det så mycket dricka så det skulle bäras i stora träsåar till dans, där de dansade. Och så låg det en skopa där, och så fick vem som helst gå ut och dricka. Och för att det var en stor källare som fanns ungefär mitt emot den där vita andra motsatta gården som inte har varit affär.
Ja.
Och där var en stor källare. Och så var det en som bryggde ett mycket, mycket gott dricka. Med malt och så. Ingredienser och humle och allt vad det ska vara till.
Ja.
Och så bryggde hon väl i en par sådana där stora ektunnor som fanns. Som skulle, och så tog man den gäst som har stått i dem på botten. Och då tog man sen kvar i en hink och så gjorde man rent tunnan lite bättre, sköljde ur och greja. Och sen gästade de drickat med det, inte med prästgäst inte. För det fanns inte i uppsjö på då, så att, utan det blev billigare och bättre. Och det måste nog, jag kan inte säga exakt, men nog måste det gäsa drygt någon vecka, kanske två, innan det gick röra. För då satt det en kran i tunnan och de kunde gå ner och hämta sin sår. Då kom de här då först och dela. Då delade den skovaktans hustru, hon delade ut dricka till kobrarna, för skovaktarna hade ju mest nytta med dem. För det var ingen av arbetarna på bruket som fick något dricka, inte.
Jaså.
Nej, utan det var bara de som var kolare.
Ja.
Och de hade kopparkrukor med sig och hämtade i mitt tycke stora krukor, men de kanske inte var så stora. Men då skulle jag gissa att det gick en 4-5 liter i dem. Mm. Och så kom de upp. Men det var inte nog med det. Utan då köptes det utav ledningen, alltså kontoret som de sa, inne i vår affär. Köptes det spisbröd som bakades nere i ett bageri nere vid Bjuråker. Och så fick de en brödkaka. Och på den så skulle det vara två sillar. Salta sillar. Och så fick de där sillarna och de där kakorna, och så skulle de gå hem till Dalabyn då, där som ligger lite nedanför. Där var det bara kolagårdar.
Ja.
Jo, en stor bondgård som finns kvar en dag, en stor gul, en enskild. En som bodde i ett Storsvensson, som hade rådd om så mycket och dog fattig för han inte bevakade sin rätt. Han hade väldigt stora föremål men förstod ingenting.
Mm.
Men i alla fall så var de väl kanske inte så nyktra när de kom, eller inte. Mm. Och mera blev det väl sen de har varit där uppe, för de hade väl något med sig. Så det där var ju inte precis så uppbyggt, inte. Men det var en gammal sed som skulle hållas. Och det var just den sista midsommar som det kläddes majstång och gjordes i ordning efter gammalt mönster. För då var jag med och rev blommorna, då var jag nog en 6 år.
Ja.
För då senare på förmiddagen, då kom alla flickorna, de stora flickorna. Inte heller klädda än, inte. Det blev en finare klänning som var hemväl med vita band helst, och skulle det vara på midsommarafton som kom på senare. Mm. Och så kom de och band kransarna, och så kom pojkarna och gjorde lövgirlangerna och vira stången och gjorde en majstång så som alla majstänger ser ut än idag. Och sen så gick var och en till sitt igen och kom igen på kvällen när midsommardansen började.
Jaha.
Och så uppe på morgonen sen och var med när högmässan lästes klockan 11.
Ja.
Så jag vet inte att det fanns något frikyrkligt, vad jag minns, har någon minne av inte.
Nej.
Det kan ju hända, men inte där på brukerna, tror jag. Jag kan inte säga Strömbacka heller, hur det var inte. Men inte på Hedersfors fanns det något, utan där var de som sagt var bara högkyrkliga.
Var reste man majstången någonstans?
Just där på plan som finns än idag, där framför herrgården, där den här gamla ugnen står uppmonterad.
Jaha.
Just där restes majstången.
Jaha. Deltog förvaltare Häggs familj i midsommarfirandet?
Det gjorde de. Det gjorde de. De hade alltid mycket främmande. Och det fanns många unga söta fröknar och äldre fröknar. Och de kom alltid. Och de där yngre de var med. Och de gick ju också på logen. Då genast började jag så där. Alltid en stund och titta till ett tag. Så där kom de alltid med och titta. Fast de blev ju inte där så länge inte, men då gick de dit alltid. Det gjorde de.
Jag tänkte att fru Elström kunde berätta lite kanske från pappas affär. Jag tyckte fru Elström sa igår någonting om hur betalningssystemet var annorlunda.
Ja, just det, ja. Det var så att när de nu arbetade i skogen, somliga körde ju kol på vintern. De körde ner till Moviken, till Masungen, för där skulle det vara kol. Och somliga arbeta och högtimmer Och ja, de hade inte så, då fick de, ja, de kunde få gå dit och ta lite. Men det spärrar så det skulle finnas kvar, för de gick inte till, de kom in och handlade för det. Men det kunde, de allihop hade motböcker.
Jaha.
Så det skrevs upp. Och sen så brukar då, åtminstone då under förvaltare Häggs tid, så brukar han vilja veta. Jag tror bokhållaren fick till att låna ta de där böckerna och gå igenom dem och se efter att de inte kommer börja ta ut då sista tiden, så att inte de skulle kunna göra rätt för sin mat inte. Utan det var precis, han var nog som en liten kung i sitt rikehägg i alla fall, det hjälper inte. Kanske han var lite sträng och lite sträv. Det var en gubbe till som var inne och fick en uppsträckning som de berättade om. Och så sa den där gubben, när han har fått en massa ovett som vi säger, så säger han: ja, jag har hört Oskar dörna förra, men det är inte så farligt om man inte tror ner det, sa han. Då måste han nog dra på snillband och tystna i alla fall. Så han var nog så att han ville ha ordentliga och bra arbetare. Mm. Så då var det ju att lämna ut på kredit mycket. Fast de kunde ju som sagt få lite ibland och komma och handla kontant för dem. Men det blev alltid lite över, för att det var lite svårt på kontoret då, och det fick inte lämna så mycket. Och då vet jag inte, det fanns det något som hette skatt då? För arbetarna? Ja. Jag har inte någon minne av, jag hörde talas om det, jag tror inte det.
De kanske talade någon liten slant i kyrkan eller till prästen?
Ja, ja, det var det. Sånt. Det är sant det. Det var då till tingshuset då.
Jaha.
Och kyrkan. Det är sant det. Men så kommer jag ihåg en annan sak, hur det gick där, när det var slotten.
Jaså.
För då fanns det ju inga slottemaskiner. Och det fanns stora ägare i alla fall, som inte så mycket som nu inte, men det skulle slås av. Då fick de, var det bestämt en dag när de skulle komma. Då kom de, det fanns de som arbetade i skogen ända upp på Fyreberg och så.
Mm.
Och då skulle de ha liar och lior som de säger med sig, grejer. Och så skulle de ha någon det som räfsar gärna, för det behövdes ju, men det skulle vara för de skulle sätta sopp på och hässa sopp och torka. Och så gick de med en som var duktig och låg, han fick börja. Och så gick de efter varann, så det blev en lång, lång rad. Och så gick de och slog ut av det för han så.
Jaha.
Så då fick de, och det fick de ju betalt för i alla fall. Så det var alltså inte var det väl många kronor, tänker jag, det blev inte. Men det var det inte, att det skulle ske frivilligt inte. Utan det fick de betalt för.
Mm.
Men det var det i alla fall. En slottemaskin som kunde klara av det. För att skulle de arbeta bara med de som var på Eriksfors, så hade det nog gått långsamt. Mm. Utan då kom det bara skickas ett bud om de ville komma. Så fick de komma den och den dagen skulle de börja flotten.
Jaha. Jag tänkte fråga, de här kolarna som hade lite egen jord, var det vanligt att de lämnade in till exempel smör eller så i affären och fick ta ut varor istället?
Ja, det var nog inte mer. De hade nog inte mer än, som det hette, två koföder. De hade två kor. Och det, i regel så var de, hade de nog, så många kunde ju ha många barn. Så att det gick ju nog mer, så det var inget smör som kom in.
Nej.
Då inte. Gammalt tillbaks inte. Det var det inte.
Hur fraktar pappa upp alla varor hit till Hedvigsfors?
Hur
fraktar pappa upp alla varor hit till Hedvigsfors?
Ja, då fick han, då var det en i synnerhet som var självskriven då innan han skaffade hästar själv. Men det gjorde han så småningom. Men då i början, då jag var liten, då fanns det nog inte. Utan då var det en som hade givet det att han fraktade upp. Och då var det att tänka ut att när det var sommaren, när båtarna gick från Näsviken och till Sigesund. Det var en båt som hette Tam som gick med stor lastpråm. Och då var det att tänka på att ta hem så mycket som möjligt.
Mm.
Och då, så att det var nog lite tungrot på det viset att det skulle betalas så väl. Så det fick man beräkna att man skulle ha, att man kunde köpa så mycket som möjligt. Och det var stora lårar med amerikansk fläsk gick det ju.
Mm.
Fast de hade väl i regel någon gris själva, men amerikansk fläsk det åt som det var. Utan att stekas eller någonting.
Ja, så.
Ja. Så att det var, de åt att ha jättegrisar i Amerika på den tiden. För det var så stora bitar.
Jaha.
Sidor som kom in. Och väldigt stora. Men det var gott.
Mm-hmm.
Så det, och det var det nog att de åt nog mycket där på brödet och inte något smör. Utan bara det där och inte stekte det. Och så sen så använde de att de som kolade ut i skogen och så. De köpte väldigt mycket amerikanskt fläsk. Så det var nog kanske inte alla som hade grisar själva heller.
Nej.
För det skulle vara mat och mjöl åt dem. Och så det de hade till, nu säger vi en kolare, hade till sina, för att kunna ha två kor. Då kunde det inte bli något sved och så inte. Så att han fick någon mjöl åt grisar och så inte. Utan, jag menar för länge sedan fick de, det blev det ordnat så det gick ta hem sånt då. Men det var inte i första taget det, utan jag menar det kom så småningom allting när det ökade.
Vad köpte man annars åt så där speciellt ofta? Förutom amerikansk fläsk, var det någon särskilda varor som gick åt?
Ja. De köpte väl olika sorts grynor och så, koka pölsa och då kanske de hade slaktat någon kalv eller någonting själva som de kunde, så de lagade mycket mat på en gång och så. Någon konserveringsapparat hade de ju inte vet jag. Om de saltade så att det var, jag vet jag inte. Det var jag väl kanske för liten till.
Ja.
För, jo, jag vet hur vi gjorde. Vi hade burkar utav som var förtända. Järnburkar. Eller bråtburkar förtända. Och det var på herrgården med som de gjorde lika. Så mamma fick det därifrån. Så hon fick vara där och se hur de gjorde. Och så la man ner den stekta maten. Och så sen så gick man ner till smedjan. Och så fick man dem, eller också kom de upp och hade med sig tenn och la in en liten glödkolv som de kallar i spisen. Och så glödde de igen dem. Och så skulle de ner i en vattenkittel sen. Så att man såg att det inte där bubblade. Så att det var otätt. Det var väldigt, var länge en sån burkhölse.
Jaså.
Ja, men då när man skulle ha det. Då måste man också ner i smedja.
Mm.
För då hade de en särskild ring som de med liksom ett skaft som inte gick ta i. De tog med en tång. Och så glödgade de den där burken. Eller ringen. Och så la de den uppe på locket så att tinnet smälte. Och så gick det lytta locket.
Jaha, det var mycket roligt ja. Att höra.
Och det... Så fick de nog smaka när det köpte eller vad det kan vara. På en gång de som tog upp det där, den inser att jag vet att jag brukar följa mamma ner. När de tog upp någon burk. Men tänk vad det höll så länge. Och de burkarna fick man vara mycket försiktig. Man fick skura dem med fin sand. Och göra dem väldigt rena naturligtvis. Alldeles som en glasburk är ju kinket nu. Mer när man konserverar den. Så många som konserverar nu för tiden tror jag inte.
Nej, det är det nog inte. Jaha. Förde ni i affären annars tyger och alla sådana där olika sorters?
Ja, alla sorts gardiner och klänningstyger och förtastyger och till och med vackra helylle tunna tyger som vi hade. Vi hade ett stort glasskåp på kontoret och tog hem en del kostymer då.
Yes.
Ja då. Och det inne hade vi fina vackra tyger. Så vackra så man nästan får leta efter och hitta ett sånt ylletyg nu. Min som brukar ta hem då i olika färger, men aldrig rutiga eller någonting inte. Utan antingen var det små, små, små blommor eller också var det lätt.
Jaha.
Och då, men i rött och i blått och i grått och i brunt, de vanliga färgerna. Så det såldes nog ganska mycket, det, men det blev på senare tider det.
Mm.
Så det var det inte, det vet jag inte, de vävde så mycket klänningstyger själva.
Ja.
Både utav ylle, men då var det bomullsvarp. Och så sen sommarklänningarna, det vävdes väldigt mycket. Så det hade de nog hemmavävda klänningar.
Jaha. Hade pappa någon hjälp i affären?
Ja, han hade en bror till Lina Dahlberg i 27 år.
Asså?
Ja. Så honom hade han.
Som hjälpte till att expiera också?
Ja, han ja.
Ja.
Ja, visst. Det var han. Kom genast, han var konfirmerad. Och sen var han där i 27 år.
När flyttade nu affären nerifrån Bruksgatan och upp hit?
1904-5.
Jaha.
Någonting flyttades den. Och då skulle fru Sundins föräldrar ha den gården som var affär.
Mm.
Så, men det var då de rev ut allting. Det skulle, tänk om man hade begripet. Låsna, dörrarna var säkert handgjort. Med dörrspeglar, men fint gjort i alla fall. Och så var det lås utan mässing.
Jaha.
Men inte kom någonting sånt där. Det kom inte ut inte. Det kastades ut bara och blev nytt allting.
Mm.
Och det var nog, det var fel.
Ja, man förstod inte
bättre. Nej. Och då var ju jag en 14-15 år. Men då var det den där hängaren som sitter där. Den satt ute i förstugan. Och då sa jag till pappa, ja men den där hängaren, den bara kanske de också bara river bort, sa jag. Och det kunde ha gått som den där kronan som de rev och kastade ut ifrån bönsalen. Så den tog vi från förstugan.
Jaha. Ja, det är roligt att ha ett minne där.
Ja, så jag tror inte det var bolag eller någon stor nöjd av det inte. Och nu sa jag just när vi, för att i Hudiksvall får man ju nästan inte sätta upp en tavla där på säga. Det är ju så kinkat, man måste ju ha bara de där. Jag har ju inga konstverk heller förresten, men det man får inte slå in där stenhus. Det är det är inte tre väggar inne heller, utan tapeterna sitter direkt på murarna. Och man får inte slå någonting hårt i. Man får sätta i en liten, jag vet inte vad de heter, med fyra små klor i.
Ja, just.
Så det går inte att ta med sig något sånt där.
Nej.
Utan därför kommer den upp hit.
Ja. Det måste vara mycket som har ändrat sig här i Hedvigsfors.
Ja, det är kolossalt. När min dotter var här nu i sommar, det var nästan så hon kom hem och grät. För hon sa, det blir snart ingenting kvar utav det gamla, sa hon.
Nej.
Och hon var så kär i allt vad som var gammalt och är det fortfarande. Och bland annat så plockade hon mycket där omkring gamla masugnen. Som De började riva den och då under den tiden när de rev allting, men det blev så dyrbart för den, men den var så hårdriven, så därför står det med en liten ruin eller väl kvar utav den än. Men då är det väldigt mycket slagsten där. Vänta, få se. Inte här jag har. Jo, jag ska visa sen. I alla fall så plockar Elsa upp sånt där.
Ja.
Och så en dag, ja, det var sen jag var gift, så satt jag och läste i Idun att i Nora i Dalarna fanns det en som gjorde smycken omkring utav flaggsten, för det finns ju mycket flaggsten i Dalarna med.
Mm.
Och så, men silver, inte infattat i guld utan i silver. Och jag tog och plockade lite här utav vad vi hade, för jag tycker våra är, de är så vackert blå.
Ja.
Och jag skrev först och frågade om jag fick örhängen till ett par örhängen till, före jul. Och då fick jag det svaret att det kunde jag räkna med. Och så skickade jag ner flaggsten härifrån. För jag skrev att jag har så ljus vacker flaggsten här, så jag undrar om jag får skicka. Och så skickade jag ner och fick örhängen till min dotter till julklapp.
Yes.
Så hon har. Och sen så fick fru Sundland reda på det. Det var väl, jag vet inte om jag träffade just då överhuvudtaget, men Anna-Greta Sundin har talat om det. Så hon hade har väl, jag träffade kapten Dyse sen i Stockholm. Och då så sa, kom han just och sa att jag ska se vad vackra manschettknappar jag har sen. Han var ju här i många år, här på bruket han som chef.
Jaså.
Ja. Och då så sa han, så sa jag just det att jag förstod ju genast vad det var. Och då så sa han att han har fått dem utav fru Sundland till julklapp. Och så hade hon gjort en lång kedja och beställt själv, så hon hade också skickat ner dit och fått gjort.
Jaha.
Sen så fick, ja, den kan jag också visa. Så fick Elsa reda på. Hon undervisade i en aftonskola, sen barnarbetsskola, så att hon började. Hon ville börja igen. Hon har gått i överlärarinneseminariet. Och så började hon med några timmar på dagen bara. Och där hade hon två som gick och lärde sig hos en guldsmed. Och så frågade hon dem om hon kunde få beställa,
jaha,
en brosch åt mig till min 75-årsdag.
Jaha.
Eller var det 70? Nej, jag var 75. Från nya nog. Så det gjorde de. Men nu vet hon ju inte Elsa vad de har tagit vägen. De har väl gått sin kurs där och så. Så nu så vet jag just den här som jag säger som heter Hybernet, som utav den gamla stammen, hon har försökt med någon guldsmed i Stockholm, och de tar så kolossalt mycket för det är så hårdklippat.
Jaha.
Så det är därför som det är
så,
men det blir vackert, och så är det ju därför att det är just
härifrån också. Ja, det skulle vara roligt att titta på.
Jag ska ta fram sen. Ja. Jag tror att jag har min bror så sånt med, så jag ska titta på. Ska vi lova att titta?
Ja, det kan vi göra.